Jaha, hörni. Det här känns riktigt konstigt. Efter många och långa veckor, härliga veckor, så har vi nått fram till den allra sista bibeltimmen om Hebreerbrevet. Och så oerhört mycket matnyttigt vi har fått. Det skulle räcka med Hebreerbrevet om vi hade en bibel som var mättad. Nu vet vi att vi har fått alla Bibelns 66 böcker och att allt det är inspirerat av Gud. Men jag måste säga att det har varit en fantastisk upplevelse att få vandra genom Hebreerbrevet. Allra sista delen nu då. Hebreerbrevet 13, 17-25. Lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte suckande, för det skulle inte vara lyckligt för er. Be för oss. Vi vet att vi har ett gott samvete och vill göra rätt på alla sätt. Särskilt vill jag att ni ber att jag ska få komma tillbaka till er. Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbundsblod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. Må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Hans är äran i evigheters evighet. Amen. Jag ber er, bröder, att lyssna tåligt till mina förmanande ord. Jag har ju skrivit kortfattat till er. Jag kan berätta för er att vår broder Timotheus har blivit frisläppt. Kommer han snart ska jag besöka er tillsammans med honom. Hälsa alla ledare och alla de heliga. Bröderna från Italien hälsar er. Nåden vare med er alla. Må Gud lägga mäktig välsignelse till läsningen av hans eget dyrbara ord och låt det få framstå så heligt och mäktigt som det verkligen är för oss alla. Amen. Lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar. I en äldre översättning så läser vi: lyd era lärare och följ dem. Den översättningen ger kanske ett bättre perspektiv på förhållandet mellan andliga ledare och deras roll som föredömen snarare än ledare i allmänhet och blind underkastelse. För det handlar inte om. Fjällstedt skriver så här: att lyda och efterfölja andliga lärare och själasörjare är i församlingen helt nödvändigt, och ingen bör godtyckligt vilja upphäva sig själv till lärare. Men dessutom bör man lägga märke till vad aposteln säger, att de lärare man ska lyda är de som vakar över sina åhörares själar och tänker på den räkenskap de ska göra. Otrogna lärare, blinda ledare, ska man varken lyda eller följa, ty Kristus säger: akta er för de falska profeterna, och om en blind leder en blind så faller de båda i gropen. Det här är intressant alltså. De som vakar över era själar och vet att de ska avlägga räkenskap, lyd dem och rätta er efter dem. Paulus talade om sig själv som föredöme i Filipperbrevet 3:17. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Det jag ofta har sagt er, det säger jag nu med tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. De kommer att sluta i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. Men här ser vi: bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Alltså, en förebild skapar nya förebilder. En generation förebildar för en annan generation som i sin tur förebildar för en annan generation. Det här är lagen om föredömen. Låt oss alla vara föredömen för varandra. Du kan vara föredöme för någon. Och vem är det som går ner sig, som går bort sig för att de har dig till föredöme? Det är en tuff fråga att svara på. Så står det så här: låt dem göra det med glädje och inte suckande, för det skulle inte vara lyckligt för er. Och Fjällstedt kommenterar: däremot är det inte nyttigt, nej det är farligt för åhörande när trogna lärare har orsak att sörja och sucka över dem. Om ett sådant suckande är förorsakat av åhörarnas motstånd mot sanningen, Då blir straffet och domen så mycket förskräckligare ju ivrigare förmaningen och förbönen för dem har varit. Det är alltså väldigt, väldigt allvarligt att lyssna in Guds ord, predikan och undervisning, men sedan stå den emot eller kritisera den för att man vill bevara sin egen stolthet och sitt eget högmod eller rent utav sin egen synd. Be för oss, säger författaren. Vi vet att vi har ett gott samvete och vill göra rätt på alla sätt. Ja, bön för det predikande ledarskapet är ett centralt tema i Nya Testamentet. Den här fina samverkan mellan den bedjande församlingen och förkunnarna är en av de största hemligheterna bakom framgångsrikt evangeliskt arbete och väckelse. Det här med gott samvete, alltså rättspatoset och frihet från manipulativa metoder och korruption finns också med i bilden för apostlarnas vädjan om förbön. Vi vet att vi har ett gott samvete och vi vill göra rätt på alla sätt. Be för oss. Jag tycker det är mäktiga ord. I Efesierbrevet 6 så kan vi läsa: ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Och lyssna, be också för mig, säger Paulus, att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet, för vilken jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Be. En ständig uppmaning till bön för förkunnaren och hans budskap. Och i det här fallet verkar förbönen, vädjan om förbön, gälla apostelns längtan efter att få, alltså här i Hebreerbrevet, att få träffa de bröder till vilka brevet är adresserat. Särskilt, skriver han, vill jag att ni ber att jag snart ska få komma tillbaka till er. Och Fjällstedt har en intressant kommentar på det. Han skriver så här: Herrens tjänare ska inte företa sig några förflyttningar utan att Herren själv leder dem. Och i denna sak är församlingens förböner mycket verksamma. Det kan vara intressant med tanke på Frälsningsarméns förflyttningar och order. Så stod det: fridens Gud har i kraft av ett evigt förbundsblod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp ifrån det döda. Ja, brevet går nu mot sitt slut och det börjar bli dags för välsignelse och personliga hälsningar. Som en triumferande avslutning formulerar författaren ett makalöst sammanfattande, mening där hela evangeliet med dess många facetter och dimensioner innesluts på ett underbart sätt. Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbundsblod fört fårens store herde, Herren Jesus, uppifrån de döda. Fridens Gud. Gud är Javé Shalom, Herren vår frid. Syftet med försoning, återlösning och frälsning är frid. Frid med Gud. Fridsförstens regering och den eviga fridens rike. Den fullkomliga harmoni som Guds eget väsen är, friden, shalom, är syftet med den återlösa skapelsen. Fridens Gud, halleluja, har i kraft av ett evigt förbundsblod. Det var för att Guds löfte om att innesluta sitt folk i en innerlig, oupplöslig förbundsrelation skulle bli möjlig som Kristi blod utgöts. Blodet som renar och förenar. Och här har vi det sista omnämnandet av offret och blodet i Hebreerbrevet. Ett tema som har förekommit rikligt, som vi märkt, i många kapitel. Lägg märke till att förbundet är evigt. Ett evigt förbundsblod. Wow! Det innebär att det har sin upprinnelse i Guds goda vilja och behag i en förfluten evighet. Det uppenbaras hos oss i tid och rum, men sträcker sig ut i en framtida evighet. Ett evigt förbund. Wow! Frälsningsplanen låg klar i Guds hjärta innan världens grund blev lagd. Och nu har vi, i kraft av ett blod, utgjutet här i tid och rum, blivit införlivade i denna eviga förbundsrelation i vilken Gud själv ger sig till sitt folk. Första Mosebok 17:8. Det land där du bor som främling, hela Kanans land ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag skall vara deras Gud. Hesekiel 14:11. Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud, säger Herren, Herren. Andra Korintierbrevet 6:16. Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Gud ger sig själv till sitt folk i ett evigt förbund. Wow, wow, wow. Och sen kom det här: för fårens store herde. Här har vi Kristus, här har vi Jesus, underbare Jesus, Jesus Kristus, beskriven som överherden, herden över den förenade jorden, med HJ, jorden, herden som ger sitt liv för sina får och som känner sina får. Han har fört fårens store herde. Johannes 10:16. Jag har också andra får som inte hör till den här follan, och så de måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Här har du både judar och hedningar samlade i en flock med en herde, Jesus Kristus. Johannes 10:11. Jag är den gode herden. En god herde ger sitt liv för fåren. Han har fört fårens store herde. Och sen kommer det: vår Herre Jesus, upp från de döda. Förstår ni nu att den här meningen innehåller hela evangeliet? Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbundsblod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. Ja, Jesu uppståndelse är en central sanning i evangeliet. Men också det faktum att detta bevisar hans gudom och hans herradöme. Lägg märke till hur författaren talar om Jesus som vår Herre. Han är de troendes Herre i en alldeles speciell bemärkelse. För sina fiender är han en förfärande herreman. För sina vänner är han hjärtats älskade konung. Sen läste vi vidare: må han fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Hans är äran i evigheternas evighet. Amen. Den sista delen av den här sammanfattningen i sista kapitlet är beviset på och förmånen i frälsningen, alltså helgelsen. Helgelsen är ett bevis på frälsning. Helgelsen är en förmån i frälsningen. I Frälsningsarmén så bekänner vi att vi tror att det är en förmån för alla troende att bli helt igenom helgade, så att deras ande, själ och kropp finns bevarade, ostraffliga, utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi tillkommelse. Helgelsen som en förmån. Lägg märke till att den helige ande genom författaren här utesluter syndfrihetsläran som förfäktades av Pelagius på 400-talet och som kavlades ut bland annat av Finney på 1800-talet och som florerar i vissa kretsar ännu idag. Att man skulle bli totalt syndfri från det att man blir frälst, och att frälsningen står och faller med att jag är totalt och fullkomligt syndfri. Nej, texten talar tvärtom tydligt om ett successivt fullkomnande av det goda i oss och en successiv förening av vår och Guds vilja. Må han fullkomna er i allt så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom. Det är tydligt att det handlar om en successiv formning, förvandling till likhet med Kristus. Ingen omedelbar syndfrihet. Lägg märke till också att han får med den djupa tanken att det är genom Jesus Kristus som vi behagar Gud. Det är så att säga på grund av att vårt livsverk filtreras genom Jesus Kristus som det kan behaga Gud. Wow! Det vi gör behagar Gud. Det går upp till honom genom Kristus. Även när vi tycker att det inte är särskilt märkvärdigt. Det här är så häftigt. Varken rättfärdiggörelsen, alltså förlåtelsen, eller helgelsen, att vi blir mer och mer lika Jesus, kan frikopplat från Kristus själv. Han är rättfärdighet. Och han är helgelse för oss. Både som en ställning vi har i honom och i den process som han utför i våra liv. Jesus, Jesus, Jesus. Det är han som det handlar om. Det är honom det handlar om från början till slut. Det är också härligt att det står här att Gud själv verkar det som behagar honom i våra liv. Bättre kan faktiskt helgelsen inte beskrivas. Vi erkänner detta. Vi bejakar det. Och vi rättar oss efter det. Men verket, själva utförandet och därmed hela äran är hans. Det är Gud som helgar oss. I första Korinthierbrevet 1:30 kan vi läsa: tack vare Gud är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Allt har vi i Kristus. Och så kom de sista hälsningsfraserna också. Där det stod så här: jag ber er bröder att lyssna tåligt till mina förmanande ord. Jag har ju skrivit kortfattat till er. Ja. Fjällstedt han kommenterar: fastän detta brev av somliga kunde anses långt, är det dock kort med tanke på de höga och härliga ämnen som avhandlas i det. Fastän detta brev, liksom mycket i den heliga skrift, innehåller stränga varningar och hot, så måste det läggas på hjärtat med ödmjukhet. Ja, o människa, tag förmaningens ord till dig om du inte vill kasta bort din eviga salighet. Slutcitat. Sen stod det ju där också: jag kan berätta för er att vår broder Timotius har blivit frisläppt. Kommer han snart ska besöka er tillsammans med honom. Timotius hade alltså också suttit fängslad för evangeliets skull. Och så stod det allra sist: hälsa era ledare och alla de heliga. Bröderna från Italien hälsar er. Nåden vare med er alla. Det här är viktiga ord. Det här är viktiga ord. Apostlarnas brev är inte skrivna för starkt färgade filosofiska skolor eller teologiska fakulteter och akademiska intellektuella. De skrevs för vanligt folk som uppmanas att hälsa till sina lärare. Hälsa era ledare. Alltså vanligt folk som hör brevet ska hälsa till sina lärare. Så bort det att folk inte kan förstå Bibeln. Med den helige ande kan varje troende förstå och ta till sig Guds eget ord. Den sista hälsningen, nåden vare med er alla, påminner faktiskt om de sista orden i Uppenbarelseboken. När allt kommer omkring är det nåden som är den stora och avgörande faktorn för allt Guds verk. Lyssna noga. Evangeliet har sitt ursprung i Guds barmhärtiga och nådefulla hjärta. Att han utvalt, omvänt och dragit människor till sig i årtusenden är ett uttryck för hans oförtjänta, förunderliga nåd. Att Jesus kom är bara nåd. Att Jesus dog och uppstod är bara nåd. Tron och frälsningen är nåd från början till slut. Livet i Gud och alla bönesvar är ren och skär nåd. Att vi blir bevarade är nåd. och att vi en dag ska stå hemma i härligheten är ett uttryck för Guds oerhörda, outransakliga nåd. Efesierbrevet 1 och 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Och allra sist, 1 Korintierbrevet 15 och 10. Genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra. Fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Nåden vare med er alla. Så slutar bibeltimmen här ikväll. Och så slutar Hebreerbrevet. Gud välsigne den som lyssnat.